hade ju ett tag till och med i 6 månader när jag fick korttidspermittera kocken och fick laga maten själv fastän jag inte kunde. Men man får ju lära sig, man måste lära sig.
Men då, en vanlig dag i ditt liv kan vara liksom att fixa salladen eller att vara extra kock och sen ta en körning med åkeriet på eftermiddagen?
Jajamän.
En ensamstående kvinna som driver ett åkeri med så många anställda och så tar hon över ett värdshus. Alltså, vad skulle du själv säga? Vad är det som driver dig?
Jag vet inte. Idioti eller något. Jag har ingen aning.
Du lyssnar på ett avsnitt av Firman och jag. Av och med journalisten och företagaren Fredrik Bergman. Det här avsnittet är gjort i samarbete med Småföretagarnas Riksförbund, en branschorganisation som hjälper småföretagare runt om i landet.
Idag är vi på plats i Växjö för att träffa en omtalad småföretagare och entreprenör. I trakterna kring Visslanda i södra Småland pratas det om Ingela Karlsson. Hon är alldeles otrolig. Ingen förstår hur hon orkar. En ensam kvinna som ger sig på landsbygdens allra värsta näringsgrenar. Ena året öppnar hon ett värdshus som står tomt i flera år. Underhållet är eftersatt. Men stället borde gå att ruska liv i. Och när hon med nöd och näppe lotsat värdshuset genom coronapandemin så tar hon ett nytt initiativ. Och tar över lanthandeln i den lilla byn Torne. Butiken hade just gått i konkurs på grund av bristande kundunderlag. Men Ingela testar på nytt. Lanthandelsbranschen känner hon sedan gammalt. Ingela drev länge och tålmodigt den svårfinansierade lanthandeln i byn Dädersjö. Samtidigt som hon hade ett eget åkeri. Ja, åkeriet är fortfarande hennes huvudsyssla. Välkommen Ingela till Firman och jag.
Tack så mycket.
Med viss ansträngning har du frigjort en timme åt oss här. Vi befinner oss nu i en studio i Växjö alltså. Är det svårt att få ihop livspusslet som egenföretagare?
Nej, det tycker jag inte. Det är väl som man själv väljer att göra det till.
Ja, En dag som denna, hur har den varit?
Ja, morgonen var rätt så lugn. Vi hade inga frukostgäster på värdshuset så jag kunde sova ända till 7. Sen så har det varit full rulle där idag. Väldigt mycket gäster och så. Och jag åkte där från 3 och på väg hit då. Sen vet jag inte vad som händer. Det vet man aldrig.
Detta gör du, och åkeriet liksom, är det...
Åkeriet är ju så pass gammalt och jag har väldigt bra personal. Så det är fantastiskt självgående. De sköter sig själva.
Men ibland kör du väl själv också?
Ja, det gör jag också när det behövs. Och jag har andra människor då som kan vara på värdshuset. För där har ju varit väldigt mycket tid som har fått gå till det nu de här åren. Vi hade ju ett tag till och med i 6 månader när jag fick korttidspermittera kocken och fick laga maten själv fastän jag inte kunde. Men man får ju lära sig, man måste lära sig.
Men då, en vanlig dag i ditt liv kan vara liksom att fixa salladen eller att vara extra kock och sen ta en körning med åkeriet på eftermiddagen?
Jajamän, så är det.
Men du, det här med företagande, har du liksom med dig det från familjen?
Nej, eller? Ingenting. Det är ingenting. Det var ju himla nervöst och jag fattade ingenting av bokföring eller budgetar eller något annat sånt överhuvudtaget.
Hur lärde du det då?
Ja, det är en bit i taget. Man får ju lära sig med tiden.
Men du hade inga förebilder som företagare?
Nej, inte ett skit. Inte någonting.
Men du är en fighter på något vis, Ingela?
Ja, det är jag nog. Jag vill väl inte inse det själv, men så är det säkert. Man ser ju aldrig det själv, utan dagarna går ju bara och så löser man problemen när de kommer. Jag har väl aldrig varit sån där så jag har tagit ut bekymmer i förtid, för de kommer ändå, om de behövs.
När du var ung så ville du egentligen... Ja, du ville bli lastbilschaufför.
Nej, men... jag ville bli veterinär.
Veterinär först, ja.
Ja, men eftersom jag var äldst så förutsattes ju att jag skulle hjälpa till med småsyskon. Så att när jag kom upp på gymnasiet så blev det inte pluggat så mycket som jag hade behövt. Och det enda jag visste det var att jag skulle inte flytta hem till mina föräldrar igen. Så då var det att börja jaga jobb. Så då hade jag städjobb på kommunen i Växjö och städjobb i Alvesta och... Körde tidningar, passade barn. Ja, det var så det fick vara.
Varför skulle du inte flytta hem igen?
Nej, jag ville inte det bara.
Tufft att ta hand om småsyskonen och så?
Ja, överhuvudtaget.
Men sen fick du tanken att du skulle köra lastbil, va?
Ja, lastbil ville jag ju köra då, men då fick jag vilja ha hjälp av Arbetsförmedlingen. Men då var det en äldre kvinna där som tyckte att det var absolut inte lämpligt för kvinnor att köra lastbil. Så hon ville inte tillstå något hjälp där, så då gick jag och tog banklån och så tog jag körkortet själv. Så var uppe hos tanten och visade körkortet och sa att jag kommer aldrig sätta min fot här mer, det har jag inte gjort heller.
När du berättar såna här saker kan man för sig att, liksom, att du kommer från en äldre tid där tjejer ska inte köra lastbil. Och,
men så var det då. Jag tror inte vi var men 2-3 stycken i Kronobergs län på den tiden som körde. Och den ena tjejen känner jag, så att hon körde mjölktankbil och var väldigt... Ja, hon var en tuffing, men jag är fortfarande det. Fast...
Men triggas du av sånt där när Arbetsförmedlingen säger så?
Det gjorde jag tydligen då i alla fall. Jag vet egentligen inte varför jag kommer till ihåg så mycket efter det. Men jag skulle bara göra det, det har jag inte ångrat en dag. Väldigt mobbad i skolan, liten och tillbakadragen, rödhårig, fräknig. Så var det väl kanske mitt sätt att hävda mig, jag vet inte riktigt.
Men kan du beskriva åkeriet? Vad gör åkeriet?
Som det ser ut idag så kör vi faktiskt mest post åt Postnord brev. Vi kör även, har en bil som kör hus. Sen kör vi mycket små grejer åt kunder.
Du sa att åkeriet är nästan självgående. Hur lyckas man med det och få ett
mycket,
åkeri?
Mycket bra folk.
Är din ambition att det inte liksom behövas?
Ja, det är nog så egentligen. Och det tror jag inte att jag gör. Mer när lönen ska betalas ut.
Du är lönekontoret?
Jag är lönekontoret, ja.
Du är intresserad av ekonomi då?
Nej, egentligen inte. Men som sagt, jag har aldrig gjort en budget. Men det är någon, den redovisningstjejen som hjälper mig att bokslut. Och så hon säger att jag gör nog en budget i huvudet. Men jag kan inte få den på papper. Det går inte utan. Ja, det är bara så.
Hur kom det sig att du startade åkeriet?
Åkeriet var ju då en chef som satt på Hultbergs inrikestransporter som hette Tore Edvinsson, som tyckte att det kunde vara en bra idé att jag skulle kunna då, ja, förmodligen tjäna mer pengar än som anställd. Det tog ju 2 år av tjat innan jag vågade. För jag är väldigt feg av mig egentligen. Det tycker jag själv är väl bäst att säga. Så då köpte jag en bil och hade en bil själv. Och kunde då utveckla det lite. Och sen jobbade jag på Smålandsposten på nätterna också och packade tidningar. Och då skulle de ändra hela sitt koncept där inne. Så de behövde då 2 bilar till. Så då skaffade jag 2 bilar, anställde min bror som har haft väldigt svårt att få jobb i sitt liv. Och sen en gammal väninna till mig. Och det har ju bara rullat på och ändrat sig hela tiden fram och tillbaka. Tyvärr är det ju på tillbakagång och allting, så vi har inte så många turer kvar längre. Vi hade väl 13 tror jag som mest. Och nu har vi väl egentligen inte någon som funkar på det viset som det gjorde då.
Kan du berätta om hur du startade värdshuset?
Ja, det här värdshuset då var ju ute till försäljning på Blocket. Sommaren 2019. Och som sagt, jag har ju alltid varit väldigt fascinerad utav kåken. Det är en fantastiskt hus, eller kan bli igen. Under sin storhetstid så var det ju liksom känt i hela södra Sverige. Alltså jag får ju väldigt illa av hus som står och förfaller, det gör jag. Hade jag haft bättre kunskap så hade jag nog ägnat mig åt att renovera gamla fallfärdiga kåkar istället. Men... Så det var väl egentligen därför så tog jag kontakt med mäklaren då och kollade. Jag gav dem ett skambud och tänkte, det tar de väl inte. Men det gjorde de. Och sen var det en tjej som var på mig jättemycket frenetiskt och ville börja jobba. Och till slut så gav jag ju mig, jag visste ju inte riktigt vem jag skulle ha där eller när jag skulle öppna eller någonting. För jag köpte det är 3 år sedan nu i november. Och en vecka innan vi ska öppna så hoppar hon av. Och jag visste inte ens hur man startade ugnen. Men då fick jag tag i en gammal... jag köpte schackvaror av den här mannen när jag hade butiken i Dädersjö. Livet går ju ut på att ha så mycket kontakter som möjligt. Det är faktiskt det bästa med människan, så är det kontakterna. Så då pratade jag med honom och var väldigt nere och tyckte hur fasiken ska jag göra? Och då är det lite så här att jag har bestämt ett datum vi ska öppna. Så ska vi öppna det datumet. Då kan man inte skylla på att man inte har någon som kan laga mat. Tyckte jag.
Utan hur gör man då?
Ja, då pratade jag med han. Åke heter han. Och så sa han, visst är det väl så att du är gammal kock, Åke? Ja, jo det är jag ju. Men jag har ju haft 2 hjärtinfarkter. Ja, jo jag vet. Men kan du hjälpa mig ett tag? Jag var ju helt färdig. Hur fasiken ska vi göra nu? Så ja. Han hade 5 mil att köra dit. Men han kom glad i hågen och är en glad skit. Så att vi öppnade och vi hade väl 126 lunchgäster första dagen. Och vi fattade inte riktigt hur det där gick till, varken han eller jag. Och han kunde inte starta ugnen heller, men det löste han ju, för han har ju startat många andra ugnar.
Men du, ambitionsnivån är hög för värdshuset. Har du fortfarande fisk och kött varje dag?
Jajamän.
Och buffé, man får äta mycket man vill.
Ja, får man. Till nuvarande kockens inte så roliga förtjusning. Men jag har sagt att ska du ha tallriksservering så får du springa själv, och det vill han inte. Så nu blir det som jag vill i alla fall. Och efterrätt på fredagar.
Just det, det vet jag ju.
Ja.
Då är det fullsatt med pensionärer.
Jajamän,
ja. Det är det. Men du, hur fixar du finansiering? Alltså, värdshuset är ju lite eftersatt underhåll. Och så
ja, men det har ju fått vara, fortsätta vara eftersatt underhåll. Det finns ju liksom inga pengar att göra någonting, och har inte funnits några pengar. Vi har bara försökt ha näsan över vattenytan. Åkeriet har fått stoppa in en massa pengar i det första året. Men nu är det självgående, så nu behövs inte det längre.
Men om du skulle vilja behöva hjälp med någonting, så är det många liksom du kan fråga egentligen?
Ja, några stycken, inte många, det vill jag inte påstå, men det finns nog alltid någon.
Stammisarna ställer upp för dig?
Stammisarna behöver inte göra någonting, de ska bara äta mat och vara snälla. Det är det de ska, dricka kaffe och må gott.
Men du, människor måste ju undra, eller det vet jag ju att de undrar liksom. Här är en ensamstående kvinna som driver ett åkeri med så många anställda, och så tar hon över ett värdshus. Mm. Vad skulle du själv säga? Vad är det som driver dig med att göra en sån
jag
grej?
Jag vet inte, idioti eller något. Jag har ingen aning. Det är väl så att för det första så tycker jag att den kåken är väldigt vacker.
Ja.
Eller kunde bli. Nu är den ju väldigt eftersatt. Jag är lite imponerad, tror jag, av Abdu som drev det i 30 år. Och gjorde ju det till något, alltså det gick ju jättebra för, så det hade ju varit roligt att kunna få upp det till, ville aldrig få upp det till dem, för tiderna är inte såna längre, men det hade varit roligt att få bättre fart på det och kunna sälja det sen när någon tar över det och fortsätter och underhålla huset framförallt.
Hade du den visionen att liksom försöka göra någonting ungefär som Abdu gjorde?
Jag hade så mycket visioner i början, men det blev ju, vi öppnade 27 januari 2020 och sen slogs ju alla ben av i masten när pandemin kom, så att det blev ju ingenting.
Hur drev du ett värdshus under pandemin?
Ja, vi hade ju lunch som vanligt, men det var ju det enda. Vi hade ju inga rum uthyrda från 1 november 2020 till Kristi Himmelfärdshelgen 2021, så hade vi en natt ett rum uthyrt utav 7 rum.
Blir du orolig då under corona, eller hur reagerar du som företagare när?
Ja, bekymrad var jag ju givetvis. Och sen, det är ju inte roligt att ta obekväma beslut, men jag fick ju korttidspermittera kocken och gå där själv. Så då gjorde jag ju 2,5 mans jobb själv.
Men du är inte kock ju.
Nej, han var uppe 4 timmar måndag, onsdag, torsdag, fredag och lagade maten. Sen åkte han igen. Så sen fick jag ju ta kassa och plocka fram mat och disk och alltihop, städning och det själv. Så efter de 6 månaderna var jag rätt slut.
Och då gör du detta fast det knappt finns utsikter att få det på plussen. Så ja, du får pumpa där, in också.
Där från, kan jag nog vara lite enveten, och det ska bara gå. Så var du likadant med affären i Dädesjö. Det skulle ju inte gå.
Men berätta historien om lanthandeln i Dädesjö.
Lanthandeln i Dädesjö var så att jag skulle köra grejer, åkerigrejer då upp till Klaverström. Och så fick jag för mig att jag skulle köra in och hälsa på mamma och dricka kaffe. Och då stod det på anslagstavlan vid affären att den skulle stänga. Och då tog jag kontakt med han som var, för det är en ekonomisk förening som ägde fastigheten. En snubbe som var ordförande. Och jag ringde honom och frågade honom då. Och han, men de trodde ju inte på mig överhuvudtaget. Men de hade ju inget annat val. För det fanns ju ingen som ville göra det.
Varför trodde de inte på dig?
Nej, jag var ju inte kvar i byn. Och varför de inte trodde på mig, det vet jag inte. Jag har aldrig frågat ens, utan nej, det trodde de ju inte. Men som sagt, de hade ju inget val, så att då körde jag ju igång. Och kvällen innan så kom jag på att vi hade ju ingen kassan som fanns. Där var det ju ingen scanner till. Och vi hade ju inte prismärkt några varor. Så det var ju den tjejen som skulle hjälpa mig att jobba där. Och jag, vi höll på att märka varor hela jäkla natten. Åkte hem, sov ett par timmar, skulle öppna på morgonen, så hade frysen stannat. Så glassen flöt. Det var vår början där. Och så hjälpte min mamma till då, som mamma och pappa bodde i byn. Hon hade kol och syrgas, så hon kunde ju inte bära eller plocka eller någonting. Utan de fann ju något sätt att få det här fungera, de där två, så att...
Idag träffade jag en kompis som körde ut tidningar. Han undrade just, var det din mamma som hade syrgastuber och satt och rökte?
Precis, exakt.
Det glömmer han aldrig.
Nej. Hon fick sin dödsdom 1988. Hon levde 2003. Hon rökte in i det sista till sista veckan.
Men du, kändes det bra att driva affären i Dädersjö så många år när de inte hade trott på dig från början?
Ja, det gjorde det ju. Absolut, det gjorde det. Och vi hade väldigt roligt där, och fanns bland annat en källarlokal som vi gjorde om. Så vid jul så sålde vi julgrupper där. Det var det jag och den här tjejen som började jobba hos mig. Vi gjorde julgrupper i källaren där och sålde. Och det var ju många äldre damer då som hade väldigt tråkigt. De kunde ju komma ner och bara sätta sig i atmosfären och dofta på hyacinterna. Och sen fick de lite lugn och ro den stunden och lite tillfreds och sådär. Så att nej, det var också mycket upplevelse att hitta på roliga grejer. Så vi gjorde jättemycket.
Och då hade du också byggt en samlingsplats på något vis,
ja,
ju, för byn.
Det säger de ju fortfarande, att de ser ju aldrig någon i byn längre. Det är ju ingen butik där längre, så att det är ju lite trist. Men så är det ju, utvecklingen är ju på det hållet tyvärr. Inte mycket att göra.
Tycker du att du har fått mycket uppskattning som företagare?
Ja, det har jag nog egentligen. Men det som jag sa till dig, det är ju aldrig någon som har... Eller som du sa, att småföretagare oftast inte får veta att de gör något bra. Så är det ju. Men man märker ju på folk runt omkring, och framförallt så märker man ju när det var nedlagt. Då hör man ju mycket positiva grejer givetvis.
Mm. Ja, det har ju varit jättetufft för lanthandlare i by efter by efter by. Efter
ja.
By. Men nu för ett år sedan knappt så tog du över en annan lanthandel som just hade gått i konkurs, Torne lanthandel.
Ja, precis.
Hur tänkte du då?
Jag har ju saknat fortfarande att driva butik, så att egentligen kanske jag hade tänkt att avveckla det här med värdshuset, försöka få det sålt och sen vara nere i Torne själv. Men sen i sommar här så har ju då värdshuset, det har varit så fantastiskt mycket folk som har bott där och sovit där, och så jag har ju inte hunnit att engagera mig tillräckligt mycket i Torne. De gjorde ett kanonjobb som jobbade där nere. Men sen efter augusti, kan vi säga, början på september, så dog allting ut. Så vi förlorade väl ungefär 80% av kassorna försvann, och då gick det inte att driva det vidare. Så tyvärr så var jag ju tvungen att sätta det i konkurs då.
Vad tänker du om det, att uppleva en konkurs?
Tråkigt givetvis, ledsamt, lite deprimerande. Men det, samtidigt så måste man nog vara stark nog och säga nu är det bra. Hade det bara gått att driva det plus minus noll, så hade jag inte brytt mig. Mycket av det jag har gjort i livet har bara gått plus minus noll, men det räcker.
Men du blir inte knäckt av den här konkursen, eller?
Nej, det har jag inte blivit. Det tycker jag inte. Förmodligen för att jag har haft huvudet så fullt i att stoppa i så att värdshuset har funkat och allting annat har funkat. Så att det...
Just det, hade det bara varit lanthandeln hade det kanske varit skillnad.
Då hade det varit skillnad, ja. Jag har ju aldrig kunnat ta ut någon lön ifrån värdshuset, och jag hade ju aldrig kunnat ta någon lön ifrån Torne heller, eftersom det var anställda där nere.
Du har aldrig tagit ut lön från värdshuset,
nej.
Fast du är där och lagar mat och
hackar sallad? Ja, nej, jag tar ju lön ifrån åkeriet och det räcker. Jag behöver inte ha en massa pengar. Jag blir inte gladare av dem.
Nej, men du, innan Torne, vad du hade gjort den här sommaren ändå, när du drev Torne lanthandel, det var att skapa en samlingsplats där. Och det blev ju väldigt lyckat.
För ja,
du
Det blev det verkligen. Jag bad ju en tjej och en kille som heter Mikael eller Hanne att de skulle hjälpa till att göra bil och MC-fika där. Och det här blev så stort så att de köpte faktiskt en foodtruck utav den killen som jobbar som kock hos mig nu. Och sen drog de igång där och det har ju blivit fantastiskt mycket folk de har haft där. Och det har ju dragit folk till butiken också. Men sen när alla turisterna försvann så blev det ju stentyst.
Ja, men nu har ju liksom alla motorburna lärt sig hitta dit. Så ja. Det är ju, nästa sommar finns det ju goda förutsättningar.
Det hoppas jag att de gör, för nu kunde ju folk se att det gick ju få fart på den där lilla byn igen. Det har ju varit mycket på 80-90-talet. Där var ju Strandpärlan i Torne vidarekänt för sina midsommarfester och allting. Och de hade ju en 60-talsfest där det var 160 amerikaner eller bilar av olika slag utställda på den stora fotbollsplanen som är vid Strandpärlan. Så att det blev ju folkfest, verkligen.
Ingla, nu pratar du igen om grejer som var stora för 25, 30, 40 år sedan. Alltså, vägrar du acceptera att tiden har passerat de här storhetstiden för de här ställena?
Men samtidigt så är det väl ingenting som säger utan att det kan bli storhetstider igen.
Mm.
Det är ju faktiskt de som bor där som bestämmer det.
Med värdshuset tror jag du är på god väg alltså.
Du lyssnar på ett avsnitt av Firman och jag, av och med journalisten och företagaren Fredrik Bergman. Det här avsnittet är gjort i samarbete med Småföretagarnas Riksförbund, en branschorganisation som hjälper småföretagare runt om i landet.
Vad är det som är roligt med att driva företag?
Det roligaste är att ingen dag är den andra lik. Du vet aldrig när du stiger upp på morgonen vad som har hänt fram till kvällen. Jag skulle till exempel aldrig klara av att stå i en industri inom fyra väggar. Jag tycker de är fantastiska som orkar göra det. Du blir väldigt flexibel och det är nog lastbilschaufförsyrket som har lärt mig det. Att du kan aldrig veta på morgonen vad du gör på eftermiddagen. Utan det som händer, det händer och då får du ta tag i det då. Och få lösa problemen när de kommer och inte... Jag brukar säga det till många som oroar sig för massa grejer. Att det finns ingen anledning att ta ut problemen i förskott för de kommer ändå.
Ligger du ofta sömnlös av oro för företagen?
Nej. Jag var lite orolig i början där, eller när tornen, när jag kände att nu så vet det fasiken. Men sen har jag hört någon säga, och det har jag tagit till mig, att det är en styrka att kunna säga stopp också. Och det är väl så jag känner idag.
Det finns också de som säger ingen riktig företagare utan en konkurs.
Så är det ju faktiskt också.
En sak tänkte jag på. Tycker du att du har jobbat för mycket i ditt liv?
Det är ju också så när man driver företag att du vet ju egentligen inte, känner jag, när du jobbar när du inte jobbar. Jag har ju haft perioder i livet när jag inte hade värdshuset. Och jag tog Bellman, min gamla hund, med mig då. Och sen åkte vi ut i skogen i 3 timmar. Jobbar jag då? Om jag svarar i telefonen och skickar iväg någon annan och köra någonting när vi är ute och går i skogen, jobbar jag då? Alltså det beror på hur man ser saker och ting. Jag tycker inte att jag jobbar då.
Nej.
För då gick jag ut i skogen. Men det flyter ju ihop, alltihop. Så jag har liksom inget behov av att 4 så ska telefonen stängas av. Men däremot så vet jag ju sista året här nu så har jag ju till exempel stängt av möjligheten att boka ett rum vid 9 på kvällen. För det har ju hänt att folk har bokat rum 23:30 och tycker att man ska köra ut och öppna. Det gör jag inte längre, utan jag tycker 9 får räcka. För då vill jag gå och sova.
Och då hade ju arbetsdagen börjat
4:45 någonting. Så det kan väl räcka. Men sen känns det inte... För mig känns det så här, jag ska upp och så ska jag fixa frukost till ett gäng trevliga människor som blir glada av att jag gör frukost. Jag känner allt, nu måste jag upp och jobba. Det känns inte så. Utan det är liksom bara trevligt.
De här ställena, de här företagen och platserna som du har varit på, det är liksom gapande, obehagliga monument på landsbygden. Stängda lanthandlare, det var liksom byns medelpunkt, ett stängt gästgiveri. Det måste vara en kick att de här börjar blomma igen.
Ja, det är en kick. Det är en otrolig kick faktiskt. Och då glömmer man ju alla tidiga morgnar och senare kvällar och så här. Utan när man ser att det börjar lite, och nu ser vi ju att det kanske, om det nu inte blir en hemsk elvinter, det kanske blir lite pengar över så vi kan börja och byta lite brädor och fönster som håller på att trilla bort och allt möjligt sånt. Det ger en kick. Jag får kickar av att se människor växa. Så ta gärna till mig sådana som är lite som jag var för. Lite sådär, håller sig undan, vågar inte riktigt.
Alltså lanthandeln och värdshuset, det måste ju vara något annat än pengar,
ja,
som lockar.
Nej, det är mest, alltså vad det gäller värdshuset så är det för att det är faktiskt väldigt roligt. Mötet med människor tycker jag om och har alltid gjort. Och det har jag ju i och för sig varit drabbad av, eller vad vi ska säga, hela livet. För när man kör lastbil, du träffar väldigt mycket folk överallt. Både glada, pigga, sura, arga, sjuka, friska, gamla, unga. Och det är väldigt häftigt på något vis.
Människorna säger att du är modig, folk omkring dig. Vad tycker du själv om det?
Nej, jag tycker inte jag är modig. Det har jag aldrig sett det så. Och det vet jag inte heller varför. Dumdristig ibland, kan jag tänka.
Varför är du inte modig?
Jag vet inte. Jag vet inte hur det är att vara modig.
Men du riskerar ju enorma grejer. Är det väl
så
modigt?
Känner jag inte längre. Det gjorde jag när jag drog igång åkeriet. Och i mitten på 90-talet när vi hade det som jobbigaste. Då var det inte roligt. Men nu känner jag inte så länge. Och jag vet inte varför det heller. Det bara är så. Och dagarna går så fort så man hinner inte grunna så där hemskt mycket på saker och ting.
Vill du att de ska gå så fort?
Nej, det vill jag inte, men det gör de ju ändå. Nu är det ju fredag kväll igen, det var ju nyss måndag.
Är det inte svårt att driva grejer själv? Behöver du inte
jag kan ibland? Inget annat, jag har aldrig gjort något annat. Och då har du inget behov av att göra på något annat vis heller. Jag har aldrig haft någon egentligen att bolla något med. Och har aldrig känt något behov av att bolla någonting heller. Hade min gamla revisor, har jag ju haft, han har gått pension nu, han brukar kunna ringa om det är någonting jag känner så där, vi ska diskutera lite. Men annars har jag inte gjort det. Och är det något som behövs bolla, så jag bollar mycket med mina anställda också. Hur vi ska göra och blir det här bra och de tänker till. Jag har haft mycket, vad ska vi säga, problemmänniskor som har jobbat åt mig förr. Och de har varit de bästa för de kan tänka. Och de har lösningar på mycket problem, om det blir några problem. Och sen brukar de kunna ringa då, så jag tycker det här verkar vettigt. Ja, visst, så kör vi så bara.
Och du kan förstå dem lite utifrån att du själv inte hade den lättaste uppväxten?
Ja, det kan jag nog. Men jag har ju aldrig haft några sådana problem som många av dem har haft med knark och sprit och skit. Utan vi hade ju en väldigt lugn, alltså trygg och stabil uppväxt, även om vi växte upp väldigt fattigt. Så att därför så, nej, jag har haft tur med folk tycker jag. Jag har aldrig haft några riktiga strulnissar.
Men du drömmer om det här med värdshuset också, att det ska bli helt självgående? Precis som
det hade varit roligt, men det tror jag aldrig att det blir, och jag är för gammal. Hade jag varit 45 så hade det nog varit lättare. Då hade man haft mer energi.
Är du trött?
Då. Jag är trött, det är jag. Absolut. Det blir ju inte samma, man orkar inte hålla på samma vis som man gjorde förr. Det gör man inte. Och det är mest kroppen som är trött, tror jag. Själen är nog inte så trött.
Nej, du tror inte du drar igång fler lanthandlare nu?
Det tror jag inte, nej. Mitt nästa projekt blir att gå i pension, hur nu det ska gå till. Det vet vi inte.
Har du tänkt så? Ja. Ja. Hur skulle du vilja leva egentligen då?
Ja, egentligen så skulle jag har varit på Hawaii 2 gånger faktiskt. Och jag skulle nog egentligen vilja flytta dit. Simma med delfiner hela dagarna och ta det lugnt. Det är ingen som tror om mig, men så är det.
Vet folk att du har en sån dröm?
Ja, någon vet nog det, det tror jag.
Liksom bara lämna åkeri och värdshus och allting och sticka till?
Ja, om jag visste att det var omhändertaget på ett sätt som jag vill, så skulle jag nog kunna det.
Men skulle inte du öppna en lanthandel på Hawaii?
Nej, det skulle jag inte göra. Nej, man skulle inte göra någonting. Det är ingen som tror om mig att jag inte kan göra någonting, men så är det. Jag behöver inte alltid göra saker.
En konstig fråga, Ingela. Brukar du åka på klassåterträffar?
Nej.
Har du gjort det någon gång?
Nej.
Skulle du vilja göra det?
Ja, jag vill alltid 14 dagar innan, men ju närmare det kommer desto mindre vill jag.
Varför?
Jag vet inte. Det är bara så.
Vore inte aning. Kul att åka på en klassåterträff och liksom visa? Det är ett livsverk du har gjort.
Men jag har inget behov av att hävda mig, så att jag skulle inte berätta så mycket i alla fall. Och varför det är så, det vet jag inte heller. Egentligen så är jag ju ganska blyg i grund och botten, men det är ju ingen som tror på det heller. Men just det här med stora folksamlingar, och då blir det nog så att jag kryper undan i ett hörn.
Som när du gick i skolan?
Ja, så är det.
Ser du det du har gjort som något slags livsverk, eller?
Nej, det gör jag inte. Och det har fortfarande med att göra att dagarna går så fort, så man hinner inte tänka så mycket, tror jag.
Men när du sitter på Hawaii kanske du kommer summera?
Ja, det kanske jag kommer göra om jag sitter på Hawaii. Det är inte säkert. Men det hade varit kul. De har ju ett väldigt... Hawaiianer har ett väldigt, vad ska vi säga, okomplicerat sätt att se livet på. Just det här som jag trivs med, att det behöver inte vara på ett visst vis.
Ditt liv har ju verkligen varit så att det behöver inte vara på ett visst sätt. Man kan inrätta det själv och man har all rätt att göra det.
Absolut. Och det finns ingenting. Alltså, jag kan ju ha diskussioner med en del människor som tycker då att ja, saker och ting ska vara på ett visst vis. Men i slutändan så har det ingen betydelse.
Pippi Långström sov med fötterna på huvudkudden.
Skulle jag också kunna göra, det vore inga problem.
Och du har också två flätor.
Ja, precis. Men det är mest för att det inte ska hamna massa hår i maten.
Stort tack för att du kom till Firman och jag.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på ett avsnitt av Firman och jag som görs i samarbete med Småföretagarnas Riksförbund och produceras av Street Business och Umami Produktion. Glöm inte att följa oss på sociala medier och missa inte nästa avsnitt.